Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja. Ja, nu kommer sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten slant per avsnitt så underlättar du jättemycket för mig och Dan. Gå in på patreon.com/morapodden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och den sista delen av Sveriges avrättning. Sista avrättning.
Ja.
Och jag tänkte vi ska köra en liten minnesuppfräschning på alla 4 delar. Är du beredd?
Ja.
Tror du att jag kommer lyckas ta med all nödvändig information i en enda mening?
Nej.
Ja, vi får se. Efter ett liv av krossade drömmar, alkoholmissbruk och misshandel av sin fru Charlotta så åker 37-åriga Alfred fast för rånmord på Jirells växelkontor i Stockholm där han slagit ihjäl kassörskan Victoria Hellsten med en bisman för att sedan lämna det pappersinslagna mordvapnet på ett café samt lämna kvar en drös av bevis på hotellet såsom en koffert fylld av rånbyte, foto på honom själv och Victorias tillhörigheter innan han åker hem till föräldrarna där han grips samma natt.
Oj, hade jag fått den här meningen i ett manus då hade jag sagt att den borde ha delats upp i flera meningar.
Ja. Men då hängde ni med. Snyggt. I alla fall. Lite grann.
Alltid glasklart.
Ja. Ja, han är ju gripen nu och det blir massor av förhör. Charlotta är ju också gripen men hon släpps redan dagen därpå efter att hon har berättat om hennes liv med Alfred som varit mer än tragiskt. Och hon ger en grundlig berättelse. Och det är ju såklart troligen hennes detaljerade beskrivning om Alfred och hans våldsamma beteende, alkoholmissbruk och den berg- och dalbana till liv de har levt, som är en stor del av den information som går att hitta om Alfred. För själv är Alfred inte lika öppen om hans liv och gärningar. Han nekar till precis allt. Allt. Och han har en oförskämd attityd mot förhörsledarna.
Ja, det var inte jag. Ni dumma. Jag heter inte ens Alfred Ander.
Nej, precis. Och inte ens när polisen tvingar han att se Victorias döda kropp så slutar han neka. Det här har ingenting med honom att göra och inga bevis i världen kan ändra på det. Och jag bara tänker, Dan, får man göra så idag, alltså att visa någons...
Det låter ju som en konstig utredningsåtgärd.
Ja, jag tänker på... Men nu drar jag det från typ Beck-filmer, att man visar liksom bilder. Det känns ju jättekonstigt. Men det gjorde man här. Och då var det inte bilder, utan vad jag förstår det som att han åkte till bårhuset.
Ja, planen måste ha varit att få honom att erkänna.
Ja.
Undrar ofta det fungerar.
Ja, jag vet faktiskt inte. Det finns ju en hel del som erkänner.
Ja, men just av att se kroppen. Men det har säkert hänt.
Jo, men du. Det är något fall som vi har diskuterat. Nu får nog lyssnarna hjälpa mig att minnas. Men det är kläderna som visas. Och då bryter gärningsmannen ihop. Jag är inte säker på att det är mördarpodden. Då borde jag ju kommit ihåg det givetvis. Men...
Alla mord flyter ihop lite grann.
Ja, så är det. Det blir bara ett stort mord. Men det råkar ju vara så att polisen har en hög av bevis. Så vad svarar den här nonchalanta Alfred när polisen undrar hur det kommer sig att Victorias plånbok och rånbytet har hittats i hans koffert? Jo, men allt handlar om en tysk man som Alfred inte känner, men som han tror heter Schwarz, eller något liknande. Den här främmande mannen, han ville ha Alfreds hjälp att förvara hans koffert samt ett paket. Alfred hade lovat att göra så, men hur var det då med de pengar som Alfred hade på sig? Ja, men de hade han ju bara lånat av främlingen Schwarz.
Mm, det låter ju väldigt trovärdigt. Jag hade hoppats där lite grann att det skulle vara en liten konstig tysk med en full mustasch.
Ja, men tänk ändå liksom, om det är han som kommer fram där och Sveriges sista avrättning egentligen handlar om den här Schwarz, liksom att det är Schwarz istället.
Ja, även om det var Schwarz så har han också gjort ett ganska dåligt brott eftersom han blev av med hela bytet.
Men Ander har gjort ett ännu sämre brott. Och mord. Och utredningen får ännu ett skutt när mordvapnet trillar in hos polisen. Och det här inslagna besmanet som Alfred medvetet hade lämnat kvar på ett café hade lagts undan av personalen ifall ägaren skulle återanvända och fråga efter det. Men efter att där personalen då har läst alla artiklar om råmordet som tidningarna skrivit, så kände de att det här avlånga, hårda, tunga paketet känns lite för skumt för att inte lämna in till polisen.
Förmodligen droppade blod från det också. Det går ett blodspår hela vägen tillbaks till växelkontoret.
Exakt. Utredningen känns ju rätt hållbar. Mer än vad man kan säga om Alfreds lögner och påhitt. I alla fall så gjorde inte hans fortsatta nekande att utredarna tvivlade på hans skuld. Men att någon som begått ett sånt här brutalt mord fortsätter att bestämt neka, det får liksom allmänheten att faktiskt ställa sig på Alfreds sida. I alla fall en del. De menar att det här är ett justitiemord. Och Alfred, han hängde ju såklart på det här också. Och han beskyllde polisen för att ljuga.
Ja, då får man ju fundera på, var det ingen som misstänkte att det kunde vara flera personer inblandade?
Ja, men ja, Kanske de tänkte att det finns nog bara en som är så dum och lägger sitt foto tillsammans med rånbyte och ja.
Det har de i och för sig rätt i. Få personer är så dumma som Alfred Ander.
Ja. Den 28 februari samma år, det vill säga 76 år innan Palme sköts på Sveavägen. Jag var tvungen att lägga in den där för dig. Så du kan hålla räkningen på vilket år vi pratar om.
Snyggt.
Så är det dags för rättegång. Rättegången kommer att vara i sammanlagt 11 måndagar. Rättegången följs såklart slaviskt av media och det blir väldigt omdiskuterat av allmänheten.
Och då är folk alltså osäkra på om det verkligen är han?
Ja, men fortfarande så är ju bevisen, trots hans nekande, är ju väldigt starka och de är starka nog att fälla honom. Och Alfred, som han har tidigare sagt till en fångvaktare att han förstått att han ska få dödsstraff då de har fått ihop så mycket bevisning. Så han verkar ju inte dum, eller dum verkar han ju, men han verkar ju inte helt bortom flötet. Han kan ändå förstå. Men det verkar som att han ställer sig in väldigt bra på det här. Eller bra, men det verkar som att han ställer sig in väldigt snabbt på det. Och att han, jag vet inte riktigt, jag kan inte avgöra när det skiftar. Liksom. Är det när han grips som man förstår att det här kommer gå till helvete? Är det när han la sina bevis där som han insåg att jag vill nog åka fast ändå? Eller är det här när han döms? För att efter att han har fått veta att han ska halshuggas så bugar han lätt till domaren och går ut. Han verkar väldigt opåverkad.
Han är ju svår att förstå sig på.
Är väldigt svår att förstå sig på.
Men man måste ju komma ihåg här att dödsstraff är extremt ovanligt och att ingen har avrättats på 10 år.
Ja, precis. Men när han kommer till en annan fångvakt så säger han, ja, det här hade jag ju väntat på. Så jag undrar lite vad han tänker. Du menar att han ska tänka att det händer nog inte.
Man undrar ju vilka brott som har duckat dödsstraffet under de 10 åren som gick efter avrättningen år 1900.
Ja.
Vi ska komma tillbaka till den lite grann senare.
Men jag tänker att om han tänkte så är det lite konstigt för Alfred, han söker inte nåd. Men det gör hans föräldrar. Och jag tycker det här är så sorgligt hur de har kämpat för honom. Alltså de har ju kämpat för honom redan som barn. De hade det ju fattigt och svårt. Och sen när han har en livskris så tar de hem honom och kämpar och han vägrar. Och nu då så skickar de in en nådansökan som i ett sista försök att hjälpa honom. Och den här nådansökan blir ju avslagen. Men Alfred verkar trots det här väldigt oberörd fortfarande. Däremot så blir han något lättad när han får veta datumet och klockslaget som avrättningen ska ske. Han svarar, ja, det var bra det.
Varför det?
Jag vet faktiskt inte. Men det är så de läser av honom. Han är väldigt obrydd och att han svarar så är väl kanske det som de menar då är att han ändå blir lite lättad. Det är svårt att veta hur han uttrycker sig i meningen. Men det är hans ord i alla fall.
Han är ju svår att förstå sig på.
Han är väldigt svår att förstå sig på. Och prästen predikar om Guds förlåtelse. Vilket inte är ovanligt innan avrättning. Men det här är någonting som Alfred blir väldigt upprörd över. Och trots prästens upprepade försök så vägrar Alfred att lyssna.
Erkänner han någonsin?
Nej.
Det är ju intressant. Det är ju konstigt att han inte gör faktiskt.
Ja.
För nu verkar han ju ändå, liksom, han har kommit överens med att han ska bli avrättad. Och det här är ju kanske det största han någonsin har gjort i sitt liv. Och det han kommer bli ihågkommen för. Och vi sitter och pratar om honom 110 år senare.
Mm.
Men ändå erkänner han inte.
Nej. Jag får känslan av att han inte tänker så. Att det här är någonting han är stolt över. Men jag vet inte om han på riktigt känner någonting för att han har mördat en person. Utan jag tror att han fortfarande är nedgrävd i sitt misslyckade liv. Att han tänker på alla de här drömmarna som har krossats. Han tänker hela tiden utifrån sig själv. Att det är synd om mig.
Han verkar ju sjukt egocentrisk.
Ja. Så, låt oss nu prata lite om dåtidens dödsstraff. Och fördjupa oss lite vem den kände skarprättaren Dahlman var.
Ja!
Ja! Just dödsstraff diskuterar vi ju rejält i avsnitt 6 av Mördarpodden. Det vill säga del 2 av Alftamorden. Där har vi ju vår polisstudent också som ger sin syn på saken.
Just det.
Och jag tror även det är i det avsnittet som du nämner det här fallet och säger att du vill att vi ska ta upp det här.
Ja, andra har ju funnits på listan över fall vi ska ta upp redan från första början. Jag vill ju egentligen göra alla Dahlmans avrättningar och vi har redan gjort 2 av dem. Och det är totalt 6 och det här är den sista.
För det är därför som jag ville skriva det här manuset till dig som en liten mordgåva.
Tack. Tobias har ju faktiskt gjort Dahlmans första avrättning i Minuten med mord på Mördarpoddens YouTube.
Just det. På tal om Tobias.
Ja.
När jag googlade så hittade jag ett Facebook-inlägg som han skrivit på Mördarpoddens Facebook-sida i samband med att avsnitten om Alftamorden då släpptes. Och vi får ju förklara också, det är ju såklart vår älskade Tobbe, Tobias Henriksson från PRS Media som har podden Tänk om.
Blekinges bästa poddare.
Verkligen. Och jag tror faktiskt jättemånga lyssnare här vet om vilken podd Tänk om är. Men det är i alla fall konspirationspodd. Den är jättebra.
Jag har hört att det finns fantastiska avsnitt om Storsjödjuret i den podden som ni absolut måste lyssna på.
Ah, nej, lyssna på Midsommarmyter.
Om Storsjödjuret.
Vi båda kanske kan få vara med i Tänk om samtidigt.
Ja, det tycker jag.
Ja, så om någon missade det här nu då. Dan är med i Storsjödjuret och jag är med i Midsommar i avsnittet.
Yes.
Så lyssna på det senaste. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp det inlägget han skrev. För det var en väldigt bra sammanfattning.
Okej.
Tobias skriver här följande citat. Om dödsstraff i Sverige. Idag är dödsstraff förbjudet i Sverige. Men det har inte alltid varit så. Fram till början av 1800-talet var döden det vanligaste bestraffning för grövre brott. Detta berodde på att fängelse var ovanligt. I lagtexten från 1734 står det att man kan få dödsstraff för 68 olika typer av gärningar. Tyvärr vet vi inte vilka. De flesta dödsstraffen har skett genom halshuggning, en handling som utfördes av tillförordnade skarprättare. Det intressanta är att halshuggning ansågs vara en förhållandevis human metod med begränsat lidande. Ifall redskapet var bra nog och skarprättaren var skicklig nog att lyckas vid första försöket. Idag är som sagt dödsstraff helt förbjudet. Det avskaffades gällande fredstid 13 juni 1921. I krigstid kunde man fortfarande utdöma dödsstraff fram till 1973. Den sista personen som dömdes till döden och inte benådades var änglamakerskan Hilda Nilsson. Men här fick skarprättaren inget att göra. För Hilda tog nämligen sitt eget liv i fängelset 1917. 1910 avrättas den sista personen i Sverige. Det var mördaren och tjuven Alfred Ander som avrättades med giljotin. Skarprättare vid det här tillfället var Anders Gustav Dahlman. En person som bland annat omnämns i positiva ordalag av Leif G.W. Persson i Veckans brott. Källor är bland annat Wikipedia, Dödsstraff i Sverige med fler. Tobias.
Vi har gjort Hilda Nilsson i Seriemördarpodden, Änglamakerskan. Det finns även en till svensk seriemördare som blev dömd till döden men slapp det för att avskaffades. Och det var då ledaren för Ryssligan som vi också har gjort i Seriemördarpodden.
Ah.
Han skulle ha blivit den sista avrättade i Sverige om han hade avrättats, men det hände inte.
Och vilket år ungefär var det?
Nu blir jag osäker, men det är långt senare. Det är senare än Hilda dog också.
Ja. Så, Dahlman, giljotin. Var ska vi börja? Vi börjar med Dahlman. Anders Gustav Dahlman var skarprättare i Stockholm under åren 1885 till 1920. Men trots att skarprättaryrket egentligen var tänkt att man har en anställd skarprättare i varje län, så blev faktiskt Dahlman skarprättare i ett flertal län tidsnog. Och varför blir man skarprättare? Alltså, om man sitter på en middag och den här, vad jobbar du med då, frågan kommer på tal, och för Dahlman då, alltså, säger han liksom, ja men jag hugger huvudet av folk, vad gör du?
Det är verkligen inget framtidsyrke, han är ju den sista, och han får en fast årslön på 300 kronor under hela den här tiden som han är skarprättare, så han måste ha ett annat jobb. Han är då vicevärd i flera fastigheter i Stockholm.
Det är ju just det här, varför vill man då bli skarprättare? För att det är ju en skitdålig lön. Så att den här lönen tänkte jag direkt i alla fall att okej, men man kanske får bra betalt då, och så känner man ändå liksom, ja, nej, det är det ju inte. Och så sen en annan tanke var att man kanske är en väldigt iskall person. Men om vi tar Dahlman då, så beskrivs han som en ömsint och rätt känslig person. Och då kom min tredje tanke där då, i någon form av självskadebeteende. Men Dahlman var lyckligt gift och tog väl hand om sin familj. Och, ja, sånt där vet man inte. Men det är ändå liksom så här, vad handlar det här om? Han är liksom lycklig, känslig. Men kanske är svaret då, ja, helt enkelt dåtidens rättssamhälle. Att det liksom var en annan inställning till mördare och de som har begått allvarliga brott. Att de förtjänar det liksom.
Jag har en teori där.
Mm.
Jag tror att han kan ha gjort det av pliktkänsla, att det är, som det är ett jobb som någon måste göra. Han var ju militär först.
Ah.
Och när han blev utsedd då 1885, då var det i konkurrens med 16 andra sökande. Så att det var ju, oj, folk som ville bli skarprättare.
Ja. Ah.
Men det framstår som en gåta. Varför ville 17 personer bli Stockholms bödel?
Ja, eller det tänker jag ju att det säkert var bra att de valde ut Dahlman då, som faktiskt är en man som har ändå väldigt en bra livssituation och inte gör det här för att han är en kall psykopat. För de andra 16 männen, de kanske var psykopater. Nej, men förstår du, menar de kanske...
Jag skulle vilja ha hört de här anställningsintervjuerna.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja.
Ja, varför vill du bli skarpet? Jag vill döda folk.
Har du någon erfarenhet?
Ja, tack, vi hör av oss. Har du någon erfarenhet? Men så kommer Dahlman där och han är lugn och sansad och verkar ta det här på allvar och så här, så det kan man, men den här killen blir nog bra.
Ja, nej men det är väl det, att han menar att de fick vad de förtjänade och att det då är som du sa där med en pliktkänsla. En av Dahlmans söner, Gustav Albert Dahlman, skrev i en biografisk uppsats om Dahlman då, sin pappa. Där han beskriver honom och de avrättningar som han själv, grabben då, fick delta i och hjälpa sin pappa.
Va? Mm. Ja, nu får du följa med pappa på jobbet. Men pappa, ditt jobb är så läskigt tyst.
Ja, och det kommer komma mer om barnen där som hjälper sin pappa. Men Dahlmans liv slutar inte lyckligt. Han blir påkörd och totalt massakrerad av en av Stockholms spårvagnar 10 år efter Alfreds avrättning.
Gud, vilket öde. Man måste se upp för de där spårvagnarna. De var överallt, kunde komma från vilket håll som helst. Ett tecken på att man var i fara var förstås om man stod på spåret.
Nej, men det är lite så här otäckt. Så nu har vi rätt ut lite om Dahlman. Nu är det den franska giljotinen. För vid den här tiden då så är dödsstraffet väldigt omdiskuterat. Man har liksom börjat fundera över det här moraliska. Och så tänkte man också att en del såg döden som ett sätt att fly undan sitt brott. Eller sitt straff snarare. Och 7 år innan Alfreds avrättning ska äga rum så inför Sverige en så kallad fallbila. Det är alltså en giljotin och den införskaffades från Frankrike och ansågs vara ett mer humant sätt att avrätta med. Då man med en yxa, eller huggbila som det också kallas, ibland var tvungen att hugga flera gånger.
Läger inte vara bakfull på jobbet. Bara, oj, nu högg jag fel. Ja. Oh, sorry, vänta, jag provar igen.
Men var inte det du berättade någon som hade varit lite full?
Men det var nog inte Dahlman.
Nej.
Men den här giljotinen används alltså bara en enda gång och just på Alfred Ander.
Ja, efter att den har besiktats så gav kung Oscar den andre en ingående instruktion och förklarade hur den fungerade. Han utför den här instruktionen 1906 och bara 4 år senare kom alltså giljotinen till användning för första och sista gången någonsin i Sverige. Så för en person så skaffar de en dyr fransk giljotin.
Ja, det kanske fanns ganska många i Frankrike. De kanske fick den billigt. Men man ska ha klart för sig att dödsstraffet var omdebatterat under alla de här 25 åren som Dahlman har jobbat som skarprättare.
Uh-huh.
Och speciellt eftersom hans första avrättning var av Anna Månsdotter, Yngsjömorden, eller mordet. 1890, och då var det så här, men oj, en kvinna blev avrättad. Det här verkar ju hemskt. Och sen blev ju då vår gamle vän Per Johan Pettersson avrättad av Dahlman med handbila 1893, alltså Alftamördaren.
Mm.
Och sen var ju dödsstraffet på väg ut. Det fanns 2 dödsdömda, Theodor Sallroth och Lars Nilsson, båda i princip rånmördare. Men det var inte så troligt att de skulle avrättas och dödsstraffet var på väg att avvecklas. Men då kommer Johan Filip Nordlund, Massmördarpodden, avsnitt 1 och 2 och genomför då Mälardramat, alltså det massmordet på en ångbåt. Och det sticker ut så mycket som ett av Sveriges värsta brott någonsin, så då vänder opinionen och tycker vi måste avrätta den här killen. Men då är Theodor Sallroth och Lars Nilsson redan dödsdömda, så att de passar på att avrätta dem lite fort. Så att Dahlman avrättar då Theodor Sallroth och Lars Nilsson i väntan på att få avrätta Johan Filip Nordlund. Och alla de här 3 avrättningarna sker 1900.
Mm.
Jag kan nämna att vi är nu medlemmar i Europeiska rådet, som är en organisation som just verkar för mänskliga rättigheter. Icke att förväxla med Europarådet. 47 nationer är medlemmar i Europeiska rådet och alla de nationerna har lovat att aldrig mer avrätta någon, inklusive Ryssland och Turkiet. Och den sista personen som avrättades inom Europeiska rådets territorium var i Ukraina 1997. Så ingen avrättats i de här 47 länderna sedan dess. Och det tog jag upp i seriemördarpodden i Anatoli Onoprienko. Del 3 handlar väldigt mycket om dödsstraff. Eftersom Onoprienko genomförde 10 massmord alldeles själv så ville Ukraina väldigt gärna avrätta honom. Men de fick inte för Europeiska rådet, utan var så här, nu får ni sluta. Nej, ni får inte avrätta seriemassmördaren. Han måste få leva.
Men nu vill vi ju såklart veta vad som händer på den här avrättningsdagen. Och vi spolar tillbaka till onsdagen den 23 november 1910. Det har nu gått 11 månader sedan Alfred begick rånmordet. Om 4 dagar fyller han år, men den födelsedagen kommer han inte att hinna fira. För prick klockan 8 så förs Alfred ut med bakbundna händer från Långholmens fängelse till fängelsegården. Han stapplar fram till giljotinen som står färdigmonterad och redo. För hans ben är fjättrade så han kan endast ta korta steg, typ 30 cm åt gången. Man har gått med på hans önskemål om att inte ha ögonbindel. Människor på plats är bland annat fängelsedirektören, präster, jurister och läkare. Och Dalman och hans 3 söner är också där för att hjälpa. Och den yngsta av dem är 17 år. Bödlarna Dalmans får en artig godmorgonhälsning av Alfred som utan att protestera leds fram av Dalmans äldsta son till giljotinen. Alfred ber att få säga några ord, men sonen tänker att det här, vadå, det där står inte med på dagens avrättningsschema, så han nekar Alfred till det. Men det han, sonen här då, inte vet är att Alfred innan avrättningsakten fått godkänt att säga sina slutord. Och de är alltså att han ser döden som en befrielse. Men det fick han inte för sonen. För han förstod inte alls vad han pratade om. Och återigen där så tänker jag också att hans slutord faktiskt var att han ser döden som en befrielse. Det har ju debatterats om att vissa ser döden som en befrielse. Jag tänker att det kanske kommer lite därifrån då, bland annat. Istället följer han Dalmans anvisningar och lägger sig på liggbrädan. Hans hals fixeras och några sekunder efteråt drar Dalman i snöret. Och det här nyslipade och sylvassa bladet faller blixtsnabbt och skiljer hans huvud från kroppen. Ja, det här är alltså fallet om Johan Alfred Andersson Ander, som blev huvudperson i Sveriges sista avrättning. Men Alfred Anders historia tar inte slut här. För 1965 tar han ett skutt in i populärkulturen med Cornelis Vreeswijks låt om honom, Mördar Anders. Den har du väl hört?
Den har jag hört.
Den har jag hört, ja. Och det är i här, jag kan läsa här, vi behöver inte sjunga. Men det är ju liksom Mördar Anders, det är jag.
Sjung.
Det är jag. Ja, men sjung med här nu då.
Oj.
Mördar Anders, det är jag, det är jag. Mördar Anders, det är jag, det är jag. Ja, och så vidare.
Jättebra.
Jag ska halshuggas idag. Enligt Svea rikes lag, ta mig fan. Ja.
Fantastiskt.
Det är något sånt där. Men jag visste faktiskt inte att Mördar Anders var från Ander. Visste du det?
Nej, det visste inte jag heller.
Nej. Ja, du. Vad har du att säga om de här 4 delarna? Och
jag måste tillägga att de obducerade honom sen. Och upptäckte att han hade lidit av tuberkulos. Och att han också hade svalt en större porslinsskärva.
Mm.
Förmodligen för att försöka ta livet av sig. Men det gick inte bra.
Va? Vad är det här för källa?
Wikipedia.
Oh, jag läser inte Wikipedia. Det är ingen riktig källa. Ja, det finns ju källor där. Men, jaha, oj. Ja, det borde jag ha gjort kanske. Jaha.
Jag är ju imponerad av att alltså det går mindre än 11 månader från mordet till avrättningen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm. Det är ju verkligen jättefort om man jämför med till exempel amerikanska avrättningar idag.
Mm.
Vi gjorde Stephen Judy i Massmördarpodden och hans attityd till dödsstraffet, och han hade avlivat en hel familj. Han sa liksom, ni måste döda mig, jag är ju jättefarlig, det här, ni kan inte ha någon som mig kvar i samhället. Så han försökte då liksom bli avrättad så snabbt som möjligt. Men han klarade inte av att bli avrättad på 11 månader.
Nej.
Som Ander. Men ja, det var ju betydligt mer i nutid.
Ja, och sen så var det, jag vet inte hur bevisen var där, men de här var ju ganska klockrena. Det stod ju pannan på honom att han var mördaren.
Ja, nej, det var klockrent där också, utan det var mest att de alltid, de har ju massor av mekanismer för att överklaga och så här, automatiska överklaganden och sånt där i USA som gör att det tar enormt lång tid. Och i vissa fall tar det ju extremt lång tid.
Jag tycker den här dödsstraffsdebatten, vi har ju diskuterat på min story, där jag brukar diskutera saker på Instagram då, j.molen, och så har jag även diskuterat i Mördarpoddens Instagram, Mordarpodden. Och vi har ju också diskuterat det här i podden, i Alftamorden del 2. Där fick jag in alla källor på allting jag sa också. Men jag tycker fortfarande att det är så, den är så svår den frågan. Alltså det är klart att det är ett laddat ämne, men jag själv ser inte att det är, att det är helt ofattbart att tycka ja, det är helt ofattbart att tycka nej. Många är ju att de inte vet riktigt. Det lutar åt att jag är mindre för dödsstraff idag än vad jag varit innan.
Ja, alla år med mordpodden har gjort mig, jag har gått hela vägen till att bli helt emot dödsstraff idag.
Ja, varför det?
För att egentligen, dels kan det ju bli fel.
Ja.
Och sen kan det förstöra utredningar. Det har vi exempel i ja. Yang Qinghai i seriemördarpodden, att de kineserna avrättar folk väldigt fort.
Mm.
Och vi gjorde ett bombfall i Kina också där, bara, oj, vi hade lite mer frågor till honom. Ja, han är redan avrättat honom, vad tråkigt. Och sen till exempel när vi gjorde Albert Fish i seriemördarpodden, då var det så här, den här Albert Fish hade man velat prata mer med för att försöka förstå honom. Och Ted Bundy tänkte jag på det också, att han hade ju varit intressant att prata med.
Mm.
I efterhand. Men det gick ju inte för att man hade avrättat honom.
Mm.
Och så, som dödsstraffet utförs då i USA, som, så är det ju, det går så lång tid så att det är en helt annan människa man avrättar än den som man dömde.
Ja, du tänker så.
Så jag tycker det finns så mycket problem.
Ah.
Och även om man då resonerar att så här, men om vi avrättar folk så sparar vi pengar. För att vi inte har dem i fängelse hela deras liv. Så är det inte effekten i verkligheten just eftersom det tar så lång tid.
Mm.
Så jag tycker nog att straff generellt är fel. Och det är ju definitivt Europeiska rådets åsikt också. Att dödsstraff tillhör en svunnen tid. Och det är ingenting som civilisationer på 2000-talet ska syssla med.
Nej, precis. Och det är lite så här att har man inte dödsstraff så är det ju verkligen här i det här landet så dödar vi inte, punkt slut.
Nej.
Annars blir det lite mer, här i det här landet så dödar vi dig om du dödar någon, kanske.
Ja, och är det verkligen statens uppgift att ta livet av folk?
Nej. Och samtidigt kan man ju tänka, om vi nu ska diskutera emot oss själva, vilket vi, det säkert sitter några lyssnare och faktiskt har saker att säga, liksom. Så lägg fram argument för att det är bra.
Ska jag argumentera för att dödsstraff är bra?
Ja, men vi kan ju inte tycka samma dag. Det kan vi inte göra, vi måste ju väga upp liksom. Det är så jobbigt att lyssna på någon som har en helt annan åsikt än sig själv. Och så tänker man, men jag hade lagt det argumentet, vill jag höra vad ni säger då? Men det kan ju ni göra på Mordapodden, Instagramen där. Men ja, du är emot dödsstraff, jag är åt det hållet i alla fall. Jag är definitivt inte för. Och sen också ett argument som är ju det här att man har sett på länder att det inte har någon större effekt.
Nej, det har ju en väldigt begränsad avskräckande effekt på brottslingarna.
Ja.
Sen har vi ju exempel åt andra hållet, som i till exempel i Colombia, där jag pratade om Pedro Lopez i Seriemördarpodden i början, och han blev ju, han hade mördat, jag tror han blev fälld för 54 mord om jag kommer rätt. Men alla straffen avtjänades parallellt, så helt plötsligt var det bara, nu är du fri, så här, grattis.
Oh.
Och det riskerar att hända just nu med Luis Garavito, som ju alltså har mördat någonstans runt 150 mellanstadiepojkar. Och hans fängelsestraff är ju på väg att gå ut.
Ja.
Och de har ingen mekanism för att, de har ingen livstidsfängelse och inga avrättningar.
Nej.
Så ska de verkligen släppa ut honom?
Usch.
Det är någonting som vi håller på att researcha just nu faktiskt. Får se när vi blir klara med det. Jag hoppas han inte hinner komma ut.
Men Pedro Lopez är ju försvunnen än idag.
Ja, den ledande teorin är ju då att alla hans offers, någon av offrens anhöriga tog saken i egna händer och hade ihjäl honom. Men han har aldrig hittat. Och försvunnen sedan 2002.
Ja, det är ju inte, hur gammal var han då ungefär?
Ja, i den 8 oktober fyller han 73.
Oj, då var han, hur gammal var han då? Det måste ha varit 50 någonting, va?
Ja, 54 då.
Nej, 48 va?
Ja.
Oh, jag rättade dig.
Fast, nej, han var född 48 och var 54 2002.
Ja.
Pedro Lopez är en bra kandidat till att vara världens värsta seriemördare.
Ja, verkligen.
Så det var historien om Ander.
Ja, och vill ni att vi ska släppa oftare som nu? Nu är det en special här, men då får ni jättegärna stötta oss på Patreon. Patreon.com.
Yes, gå in där. Vi har funderat på om vi har ju sagt att vi inte ska göra Mördarpodden till en betalpodd, men däremot har vi kanske en litet specialmaterial som inte har så mycket med Mördarpodden gör, som vi möjligtvis tänker göra tillgängligt via Mördarpoddens Patreon, men det kommer vi att meddela på Patreon.
Ja. Precis.
Med en liten enhörning.
En liten enhörning, ja. En liten molenhörning.
Ja. Oh.
Ja. Oh. Nej, men gå in där så får ni reda på det.
Ja, och vi har en hel del speciellt planerat för det här året. Men gillar ni det här, stöd oss på Patreon. Vi behöver det verkligen.
Ja. Det är hårt att vara poddare. Men vi får inte börja tänka i kriminella banor så som Ander.
Jag vet ett bra växlingskontor.
Nej, sånt här får vi inte skämta om. Nej, det är över gränsen.
Fy.
Inte för att vi hade tänkt rånmord då, utan bara mord.
Jag tänkte vi kunde växla pengar. Varför gör du de här konstiga associationerna till mord?
Nej, yrkesskada. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi ses i ett nytt fall, i ett nytt avsnitt.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
I live in a